Hej, Kalle Norvald här. Nu har du möjlighet att lyssna på Hur är det med sexlivet utan reklam via Acast Plus. Fäll länken i avsnittsbeskrivningen för att signa upp. Hur sex...
Ulla Torslund. Här har vi en psykolog vars namn ni borde lägga på minnet. Inte bara för att hon är helt briljant på sitt arbete utan också för att hon valt att förkovra sig ett ämne som många inom branschen väljer bort. Jag har bjudit in Ulla Torslund för att prata om detta ämne, vilket är de personer som begår sexuella övergrepp och våldtäkter. Så slå er ner och ta in Ullas ord och berättelser, för här är ett fokus som vi sällan beskådar, vare sig med ögon eller öron.
Hur är det med sexlivet med Kalle Norvall?
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hej Kalle.
Hur mår du?
Jag mår bra. Själv då?
Jo, fint. Vi har hanterar livet på löpande band här hemma.
Ja, jag förstår. Det är ju så med familj och barn.
Eller hur? Men vi ska ju inte prata så mycket om, eller ja, i och för sig. Familj och barn kommer väl absolut in på det här ämnet också i lite olika perspektiv. Men vi ska prata om människor som utsätter andra för sexualbrott av olika slag. Det här är ju ett av dina specialistområden som psykolog.
Mm, det stämmer.
Kan du berätta lite om det här arbetet som du gör?
Ja, jag började faktiskt av en slump. För att jag skulle, du vet, när man läser till psykolog så får man ju göra praktik. Och det gjorde jag på en sån här så kallad SIS-institution. Statens institutionsstyrelse har ju ett 20-tal ungdomshem, låsta ungdomshem. Och där var jag och blev kvar. Det var inte meningen, jag skulle inte jobba med ungdomar, jag skulle inte jobba med tvångsvård. Men jag blev kvar i 13 år. Främst då som utredningspsykolog, men också den här institutionen som jag jobbade på var specialiserad just på ungdomar som hade begått sexuella övergrepp. Så att vi hade det liksom i en behandling som vi kallar för övergreppsspecifik behandling. Så vi gjorde utredningar och riskbedömningar och de ungdomar som man bedömde vara i måttlig eller framförallt hög risk för återfall, de fick stanna kvar där och gå i behandling tills man hade sänkt riskerna. Och jag har också varit i kriminalvården där man då framförallt då lite äldre ungdomar, 18-21, då är man ju ung vuxen så att säga, men också blev ju misstänkt för grova brott, våld och sexuellt våld, och då träffade jag dem främst på häktet när de kom direkt efter en våldtäkt eller ett mord. Och sen så var jag på frivården också. Och där hade vi ju det här behandlingsprogrammet som tidigare hette ROS, relations- och samlevnadsprogrammet, men som idag heter SAFE. Så att där hade jag faktiskt ända upp till människor som var upp till 70-årsåldern. Så att det har varit både barn och unga och vuxna sexualförövare, både i utredning och i behandling.
Tänk vad slumpen ändå kan göra vart vi hamnar någonstans, va?
faktiskt. Och jag har bara jobbat i det här forensiska fältet, som man säger. Forensisk psykologi, alltså människor som blir misstänkta och dömda för brott. Så jag brukar vara lite avundsjuk på det. Jag tänker att du jobbar i det positiva fältet. Och jag kommer alltid in när eländet har liksom ägt rum. Och det är därför jag idag då har jag lämnat. Jag har ju varit bakom lås och bom i de här statliga institutionerna och kriminalvården i nästan 20 år. Men idag är jag egen företagare och ägnar liksom all min tid till att liksom utbilda, föreläsa, handleda. Så att det är liksom, målet är ju att förebygga att ens sexuella övergrepp sker. Och om de nu sker så ska vi se till att det inte sker igen, helt enkelt. Det är syftet. Och det känns mycket bättre nu när man kan förebygga. För när man var på häktet där så var det ju ett eländes elände. För då kunde man liksom inte backa bandet. Men att vara på förskolor och hjälpa pedagoger om hur man kan införliva tal om barns sexualitet i vardagen och hjälpa dem också, för det vet nästan ingen. Vad är skillnaden på vad är liksom normal sexuell utveckling bland barn och vad är avvikande? Vi får ju inte det på våra grundutbildningar, varken vi som psykologer eller socionomer eller poliser eller sådär. Så att jag får nästan alltid börja mina föreläsningar och utbildningar med att reda ut det.
Precis, reda ut begreppen.
Ja, för de ringer från förskolan och undrar, nu har Kalle petat upp en pinne i Lisas rumpa. Är det ett sexuellt begrepp? Så att man har liksom svårt att hantera situationer när de uppstår. Och även ibland tolkar in fel och tror att Lisa, hon bara pillar på sin snippa. Vi tror att hon har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Och då tänker jag, nej men det är ju fantastiskt. Lisa har hittat sin magiska knapp.
Ja, grattis.
Men för när Kalle pillar på snoppen, då är det ingen som reagerar. Så att det är liksom att reda i vad som är vad. Det är väldigt viktigt. Och hjälper ju barn att forma liksom lämpliga sexuella beteenden som barn, så har vi ju en stor chans liksom att förhindra att det sker gränsöverskridanden.
Ja, det är också en vanligt förekommande fråga som uppstår. Jag delar ju absolut en erfarenhet av att inte ha fått så mycket information om det här i mina grundutbildning som socionom. Men vad skulle du säga är en vanlig förekommande fråga just kopplat till barns sexualitet och utveckling?
Jo, men det är väl den att man inte vet vad är ett sexuellt övergrepp och vad är normala sexuella lekar.
Precis.
Man har en tendens att antingen å ena sidan förminska faktiska övergrepp. Och jag tror att det är ju också den här skräcken att man vet inte riktigt hur man ska bemöta barns sexualitet. Så att det är lätt att man blundar när man kanske skulle behöva gå in och hjälpa barnen. Medan ibland också så slår man på stora trumman fast det kanske bara är vanligt impulsivt beteende. Så att det är väl den vanligaste frågan. Och sen är det också, vilka är de här förövarna? Hur känner man igen dem och vilka tecken finns det? Sådär. Så man tror att man ska kunna se på barn eller unga eller även vuxna om man är en förövare eller inte. Och så funkar det ju inte. Det är ju vanliga människor.
Nej, men tänk vad enkelt det hade varit då. Då hade vi ju kunnat hoppa in mycket tidigare och då hade ju statistiken sett väldigt annorlunda ut.
Ja.
Om vi ändå envisas med den tanken, kan man se någon gemensam nämnare bland de individer som begår sexuella övergrepp eller brott mot andra?
Jag ska säga så här, att det är nästan det som gör det här arbetet så intressant, för att det är verkligen inte en homogen grupp utan det är en väldigt heterogen grupp, och människor som begår sexualbrott finns i alla samhällsklasser. Både tjejer och killar, och unga och gamla. Människor som är högpresterande på toppen liksom i vårt samhälle, men också förstås våra utsatta barn och ungdomar med funktionsnedsättning och så vidare. Det är svårt att titta på en sån profil, men vi ser ju de som återfaller däremot. För ungdomar kan ju till exempel begå sexuellt gränsöverskridande beteenden i ungdomens dag när man inte har lärt sig det här med samtycke. Man vet inte riktigt vad gränserna går. Så då tänker jag att då får man hjälpa dem. Men de som då får lära sig och får kanske till och med tillsägelser eller någon form av påföljd och förstår att det här är fel och ändå upprepar sig. Där ser vi ju en överrepresentation dels bland de som har väldigt sexuellt avvikande intresse. Vi ser att de som till exempel tänder på barn eller våld förekommer oftare bland de som återfaller. Vi ser att de som har det vi kallar för hypersexuellt eller störning, alltså att man är väldigt tvångsmässigt upptagen av sexuella tankar och kanske också tänder på själva övergreppen. Man kan ha också mycket attityder som stödjer sexuellt våld. Social isolering ser vi en vanlig riskfaktor för att man har svårt med det sociala samspelet av olika slag, och det kan ju också bero på att man har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Att man inte riktigt vet hur det ska gå till och det blir fel liksom, i de här sammanhangen.
Så att, ja, att man inte är medveten om den variationen nej. Man har. Ja, precis.
Nej, det är inte alltid meningen heller att man ska begå ett sexuellt övergrepp, utan man har liksom inte bara förstått hur det ska gå till och vad det här med samtycke faktiskt egentligen innebär. Så att jag brukar dela in de som medvetet begår övergrepp och är väldigt medvetna om att de gör det. Och sen så har vi de som gör det för att de inte har riktigt förstått hur det ska gå till.
Mm.
Sen har vi ju bland de som återfaller så ser vi också en överrepresentation av de som kanske också har själva blivit utsatta. Det är en ganska vanlig myt att många tror att alla förövare själva blivit utsatta, men så är det inte, utan vi brukar säga att det är mindre än en tredjedel av de som begår övergrepp som själva har en utsatthet i botten. Däremot barn som beter sig på det här sättet som härmar vuxen sexualitet, alltså där det handlar om att suga och slicka och penetrera, där ser man att nästan 80% av de barnen har antingen blivit utsatta själva eller exponerade för vuxen sexualitet för tidigt, så att de har vad vi kallar för en prematur sexualisering. De blir som små sexuella varelser fast de är bara barn och inte alls mognadsmässigt, utvecklingsmässigt är där. Men det kan ju bli en sexuell tändning även för barn om de blir groomade, och därför så kan det vara så att de också upprepar sig och gör samma sak mot andra som någon har gjort mot dem.
Nu säger du ju ett ord också som många kanske inte riktigt vet definitionen på, just grooming.
Nej, just det. Att när man begår övergrepp mot barn så behöver man ju sällan använda mycket våld, utan då får man ha andra metoder. Man kan locka, man kan muta, man kan göra det på ett sånt sätt så att det inte ens gör ont, utan att man får också en egen sexuell tändning och introducerar barn till såna här sexuella handlingar, och de förstår inte ens att det är fel. Mm. Utan de kan också sen i andra hand, och framförallt som vi ser i syskonövergrepp, så blir det ibland förvirrande, för då kanske det vanligaste är ju att det äldsta syskonet till exempel förgriper sig på de yngre, men sen har det här pågått så länge, de har blivit groomade till det här, så att de kan själva initiera, de utsatta syskonen kan också initiera liksom sexuella handlingar, och därför så blir det så förvirrat när man inte vet vem är offer och vem är förövare. Så att när barn gör saker som härmar vuxen sexualitet, då tänker jag att då har de fått det till sig på något vis. Ungdomar kan ju begå övergrepp av många, många olika skäl. Det finns ju som sagt de här som har blivit utsatta, men sen också de som bara testar sin sexualitet, de som inte riktigt förstår vad gränserna är, och sen har vi de som vi ser i unga parrelationer där det här med våld i nära relation utspelar sig, alltså någon slags maktutövning. Kanske mer den typen av sexualförövare som man tänker när man tänker på våldtäktsmän, att de är aggressiva och kanske har normbrytande beteende överlag och ger sig på oftast jämnåriga flickor eller före detta flickvänner så att säga. Och pratar man med vuxna människor som tänder på barn så berättar de ju många gånger att de visste redan när de själva var unga att de hade en sexuell tändning mot barn. Alltså de har en begynnande sexuell avvikelse, det som vi kallar för pedofili. Men det är väldigt få skulle jag säga av dem, men de finns ju också bland de här. Och sen har vi vuxna människor som begår övergrepp, och det kan ju också återigen finnas många skäl bakom det, vilken funktion de här beteendena har. Om det är liksom att man tänder på barn och övergrepp, eller om det är så att man återigen då inte riktigt förstår hur gränserna liksom är. Den allra värsta formen är väl de som till och med njuter av det, alltså det vi kallar för sexualsadister, men de är också försvinnande få, väldigt få, som tur är.
Ja, verkligen som tur är. Men det är, jag tolkar varför du säger att de är förhållandevis få. Det är ju också att det finns ju diskussioner där det låter som att det här är otroligt vanligt förekommande.
Ja, det är en myt. Tittar man på gruppnivå, och det gäller inte bara här i Sverige utan i resten av världen också, så visar forskning att återfall i sexualbrott, det är väldigt, den är låg på gruppnivå. Men sen på individnivå så har vi ju de här. Och det är därför vi behöver, när vi uppmärksammar det, skilja ut dem då som vi ser kan återfalla.
Mm.
Och där är det ju, bland barn så brukar vi prata om, eller ungdomar, 12-14% som återfaller utan insatser och 7-8% som kanske återfaller trots insatser. Så, och i kriminalvårdens statistik, min tidigare kollega Johanna Lett brukar prata om att det är bara 2% som alltså blir dömda för sexualbrott och sen går igenom behandlingsprogrammet som de har där, SAFE, och sen kommer tillbaka med nya domar i samma typ av brottslighet. Så att det är väldigt få, men de håller upp hela statistiken, så att det är liksom, det är därför vi behöver upptäcka dem.
Verkligen.
För de svarar inte alltid på behandling, och fast de får konsekvenser så upprepar de sig, just för att det finns någonting annat som ligger där bakom. Det är väldigt komplext, det är inga enkla förklaringsmodeller. Det räcker inte, även om man säger att NPF-diagnoser som... Mm. Ja, det är inte så enkelt att bara för att man har ADHD att man ska bli en sexualförövare. Utan det är många andra faktorer också som påverkar.
Nej, men då hade vi ju haft en helt annan statistik. Ja. Tänker om alla som hade ADHD skulle begå övergrepp. Då hade det ju sett totalt annorlunda ut. Men jag tänker också på just... Men det här med många bäckar små klyschor någonstans. Att det behövs flera faktorer någonstans som också sen resulterar i att en sån här händelse inträffar. Nu vet ju du att jag har ju undervisat och jobbat väldigt mycket med personer som blivit utsatta för övergrepp. Men jag tänker att jag ju säkert också har träffat personer som också har utsatt människor. Men av olika anledningar kanske inte har frågat eller närmat det. För jag tänker att det här är också teman som väldigt många inom våra professioner är lite skraja att närma sig. Vi frågar ju ofta, generellt, ja, men jag tänker inom vården, så frågar vi, har du erfarenheter av våld eller sexuellt våld eller något annan form av våld? Men just att utsatt någon annan, det frågar vi inte lika stor utsträckning om.
Nej. Det är ett svårt område att prata om. Alltså generellt bara normal liksom sexuell utveckling är svårt. När vi ska prata med barn om såna här saker. Men vi såg ju det under MeToo också. Det var ju många som, alltså, jag tror det var 7, 8 av 10 kvinnor som uppgav att de hade blivit sexuellt ofredade eller utsatta på något vis. Medan däremot var det väl, jag hörde ingen som sträckte upp handen där som sa att jag har begått sexuella övergrepp. Det var väldigt få i alla fall. Och även när man frågar så brukar det ju den vanligaste responsen är att man inte har gjort det. Så förnekelse, det är ju en av utmaningarna att jobba med den här målgruppen. Det är ingen som har gjort någonting och även liksom om jag jobbar med ungdomar så kan även familj och omgivning förneka och även professionella förnekar. Så att när jag till exempel hade en ungdom i behandling då fick inte jag uppdatera riskbedömningen för att man blir lite bias. Man ser liksom ungdomens framgångar bara så att då fick en annan psykolog från en annan avdelning komma och uppdatera riskbedömningen och ha lite mer objektivitet liksom i det hela.
Ja, vad bra.
Men även offer, alltså de som blir utsatta, förminskar och förnekar. Det här är det som är så otroligt klurigt. Nej, det är ett svårt område, men det går faktiskt. Om man tränar så blir man trygg i det. Jag visste inte heller när jag satt på Bärbo första gången. Hur ska man prata med en 16-åring som har begått en våldtäkt? Jag visste inte ens vilket uttryck de använder för sitt kön. Säger man, man säger ju inte snopp när man är 16, tänkte. Och jag är ju inte van att säga kuk. Så att, men det är ganska roligt när man väl känner sig trygg i det. Och ungdomarna tycker ju oftast om att prata om det här. När de märker att en vuxen är trygg, då kommer de. De har miljoner frågor och vill veta. Ja.
Ja, men jag tänker också det här med att det är ifall, ja, men så här, ja, det är jobbigt att lära sig nya saker och det är också jobbigt att prata om de här sakerna som ju är jobbiga. Det är ju någonting med sexuellt våld som förstås väcker känslor och tankar hos oss. Och så länge man märker att det väcker något så har man ju kvar sin empatiska sida, tänker jag. Men att det bara för att det är jobbigt är liksom inte riktigt en ursäkt att inte prata om det.
Förnekelsen är väl ganska... Det är väl egentligen bra att man förstår att man får skamreaktioner, att man förstår att man har gjort fel. Det är ju värre med de som inte skäms över sina övergrepp, tänker jag. Och vi ser ju forskningen, vi trodde ju då när jag jobbade, när vi började då för 20 år sedan, att vi släpper inte ut ungdomarna förrän de har erkänt. De måste ta ansvar för sina övergrepp. Men det finns ingen forskning som stödjer att man måste liksom erkänna brottet för att minska risken för återfall. Däremot så är det ju en stor del liksom ändå av behandling att man ska försöka ta ansvar för det som har hänt och se till även de som är helt förnekande som säger att ja, men jag var inte ens där. Så kan man ju i alla fall säga att det måste ju vara väldigt besvärligt att bli polisanmäld för massa saker som man inte har gjort. Så låt oss ha det som utgångspunkt i arbetet. Att du ska aldrig någonsin bli polisanmäld oavsett om du är skyldig eller inte till det. Så att det går att jobba med ändå. Jag brukar kalla det för baklängesterapi. Att jag frågar, jag menar, om det hade varit du som var på det här stället och den här platsen vid den här tidpunkten. Då har man ju liksom ändå utforskat tankemönster och attityder som vi ser som är så vanligt bland sexualförövare. Att de har attityder som stödjer våld och sexuellt våld. Att man har lite, vi kallar det för våldtäktsmyter. Alltså att en ung brukar säga, Ulla, nej betyder inte alltid nej. Nej, så jag, vad betyder det då? Det måste ju vara svårt. Nej, men ibland så vet du, tjejer, de spelar svåra så att de säger nej, men de vill egentligen inte. Alltså man får ju verkligen utmana de här föreställningarna. Och när man följer med någon hem, då är det inte för att dricka te, utan då hamnar man i sig. Och att alla kvinnor drömmer om att bli våldtagna. Alltså de har en del såna här knasigheter som man måste utmana och förstå.
Och jag tänker, även om det skulle vara så att man drömmer om att bli våldtagen, betyder inte att man alltid vill det. Fantasi och verklighet kan vara olika.
Ja, det är en jättestor skillnad. Och det, vi brukar prata om det också när man slarvigt kallar folk för pedofiler. Alltså, det är inte säkert att bara för att man har pedofili att man någonsin ens krökar håret på ett barn. Utan vi ser ju också människor som begår sexuella övergrepp mot barn utan att ha pedofili. Så jag brukar kalla dem för barnaförövare snarare. Som de. Och en del av dem upplever sig själva ibland att vara barn. Så att de har förvrängningar kring att barn kanske också vill det här. Det är bra att introducera barn till sex och sådär. Så att det är sådana saker som man jobbar med i behandlingen. Försöka utmana.
Och hur blir det för dig att sitta med i de samtalen?
Ja, jag brukar säga att man måste ta hand om sig själv när man jobbar med det här. Och handledning tänker jag är A och O. För vissa ärenden väcker ju förstås mer känslor än andra. Man kan ju vara liksom observant på sig själv. Jag märkte själv, vi har ju både vuxna barn och tonåringar, att just när barnen är i den åldern till exempel som man jobbar med barn som har blivit utsatta eller någon som har förgripit sig på barn i samma ålder så väcker det väldigt mycket. Det känns som man behöver liksom tänka på sådana att man kanske också i perioder i livet när man själv har svårt privat också behöver liksom avlastning eller avgränsa sitt arbete. Och jag tänker, när jag var på häktet så försökte jag fördela ärendena så att jag hade till exempel inte ungdomar som hade begått grova brott som mord och sådär, flera stycken varje dag, utan man försöker fördela ut en på måndag och en på onsdag och sådär, aldrig på fredag eftermiddag. Så att jag tänker att det påverkar oss att sitta som jag och läsa liksom förundersökningar med massa våldsberättelser och lyssna även på, även om det är mycket förnekat så förstås, så handlar ju väldigt många av berättelserna om våldshandlingar. Man får fokusera liksom på personen som man har framför sig och tänka att det här är en uppgift som jag har och att inte kanske gå in i allt i berättelserna, brukar jag tänka, för att skydda mig själv för det som vi kallar för sekundär traumatisering.
Precis. Eller viktig poäng.
Empatitrötthet. Alltså att man blir lite uppgiven när man bara träffar sexualförövare. Det kan ju kännas som att det är jättevanligt, men rent statistiskt, som vi pratar om det här med överfallsvåldtäkt utomhus av okänd förövare, så är det jätteovanligt. Men eftersom det rapporteras i media på ett sånt sätt så kan man ju liksom uppfatta det som att det är ständigt pågående överallt. Men det är ju faktiskt i hemmet, i liksom i nära relationer som de flesta sexuella övergrepp sker.
Det ser man ju på Brottsförebyggande rådets statistik, är just det. Att överfallsvåldtäkter utomhus är inte den vanligast förekommande typen av sexuellt övergrepp eller våldtäkt. Utan att det är någon som man har en relation till. Oavsett hur djup eller grunden är, så är det ändå någon man vet vem det är.
Och syskonövergrepp pratar vi nästan inte om. Man tror ju när man pratar om övergrepp mot barn att det är en förälder eller styrförälder. Men det är faktiskt vanligare att det är ett syskon.
Ja, för gör vi inte det då? Är det här ytterligare ett sådant exempel på att våran hjärna och psyke någonstans är programmerat att säga, men där kan vi inte se?
Nej, och ju närmare våldet kommer än, desto mer har vi en tendens att liksom blunda för det. Och framförallt när det är våra nära och kära så blir det ju extra svårt. Det är ju mycket lättare att anmäla någon om vi skulle ta den här okända förövaren som hoppar på en i parken. För den har man ju ingen relation till, utan då är det ju lättare att polisanmäla. Och alla i familjen kan hata den personen och tycka att det var ju hemskt det som hände. Och det är oftast lättare att prata om för att personen i fråga är utanför familjen. Det är lättare att polisanmäla, även om det kan vara jobbigt att se den personen i tingsrätten när man är där. Men ändå, är det ens egna familjemedlem så ska man ju förhålla sig till den personen resten av sitt liv, och det är det som gör det så otroligt svårt att prata om när det är inom familjen. Och så finns det också en rädsla för hur andra ska uppfatta, man tror vad ska grannarna säga eller vad ska de andra barnen i skolan säga, så att man är så rädd för liksom konsekvenserna av berättandet.
Ja, i det sociala livet. Men jag tänkte också på det när vi inledningsvis där pratade om de här gemensamma eventuella nämnare som finns bland personer som förgriper sig på andra, så tänker jag att också könsperspektivet är ett sådant, att om majoriteten i statistiken i alla fall är mansfolk som begår de här övergreppen.
Som blir anmälda i alla fall, om man säger så.
Det var dit jag ville komma.
Det var ju väldigt ovanligt att kvinnor blir polisanmälda för sexuella övergrepp. Man brukar väl prata om 2% bara. Men det betyder ju inte att det inte är kvinnor. Och det beror lite på vilka studier och undersökningar man tittar. För det är lite svårt att mäta, för mörkertalet är ju så otroligt stort. Men internationellt så brukar man prata om någon procent. Alltifrån 2, 3, 4, 5% sådär. Men jag såg en trygghetsundersökning från Norge. Där uppgav faktiskt 10% att förövaren var en kvinna. Och då rapporterar man ju egen utsatthet så att säga. Cecilia Källgren som är en forskare i Sverige, hon gjorde ju en gymnasiestudie som hon frågade över 4000 ungdomar om de någon gång hade tvingat eller pressat någon till penetrerande samlag eller onani, tror jag frågan var. De fick alltså lämna in svaren anonymt, och då var det av de här 4000 så tror jag det var 101 killar som svarade ja och 23 flickor svarade ja. Så att procentuellt då, om alla av de här som då var sexualförövare, så var det upp, alltså 19% var flickor. Mm. Så att det finns nog en högre andel än vad vi idag känner till. Vi skulle behöva veta mer vilka de här flickorna är för att också kunna rikta insatserna bättre där.
Jag tänker att det är ett resultat av att vi just ser sexuella övergrepp väldigt könat. Alltså att det är en man som utsätter en kvinna, och sen kanske statistiken generellt sett avvisar att det är så det kan se ut. Men det leder ju också till, jag pratade med min kamrat och kollega Anna Jinghede om det något avsnitt sen, just också att det leder ju till att vi rent tankemässigt liksom har svårt att se alternativen än till det scenariet. Och då tänker jag att de studier du visar nu från Cecilia Källgren till exempel också ger oss mer information kring hur vi faktiskt har en mer komplex värld än vi ibland vill tro.
Ja, och kvinnor finns ju bland barnen i mycket högre utsträckning än män. Vi reagerar nästan alltid när det kommer in en manlig personal på en förskola, men när det är kvinnor, det är liksom som att man inte ens tänker sig det. Så att när jag föreläser så brukar jag göra den twisten att vi pratar också om kvinnliga förövare, och vi pratar också om män som blir utsatta för sexuella övergrepp. För det är också om något, så är det också ett enormt mörkertal där. Och framförallt om förövaren är en kvinna, då blir det liksom extra svårt. Många av de ungdomar som jag träffade på Bärby berättade att de hade blivit utsatta just av till exempel kvinnliga släktingar. Att det fanns en liksom gränslöshet där. Och de förstod inte ens att de hade blivit utsatta. Det var när vi satt och gjorde den här sexuella amnesen och ungdomarna fick berätta liksom om sin sexdebut och sådär. Och då kom det ibland fram att då har ju jag blivit utsatt, säger de. Konstaterade, ja det har jag faktiskt. Jag gillar inte det där, jag vill inte egentligen, men när man berättade till exempel för föräldrarna så fick man nästan en high five. Precis. Fast man var under 15 och den som förgrep sig på en var över. För att man tycker att det är lite coolt när äldre kvinnor introducerar yngre pojkar till sex. Det är den här gamla föreställningen, lite Fanny och Alexander.
Eller hur? Med betoning då på gammal i den negativa bemärkelsen. Att den där attityden kanske vi kan lämna till historien.
Och det är därför jag tänker att vi måste prata mer om det, för att killar, det är svårt att berätta om sexuella övergrepp, det vet vi ju. Men killar har faktiskt ännu svårare att berätta, och det är väldigt få som polisanmäler. Så att där behöver vi också få upp statistiken så att vi vet vilka är det som utsätter och vilka är det som blir utsatta, så att vi kan tidigare sätta in insatser och uppmärksamma det.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Du har redan svarat lite delvis på den här frågan, men jag ställer den bara rakt upp och ner. Varför begår människor övergrepp?
Ja, som jag sa tidigare, att det kan ju vara så att man inte liksom gör det med avsikt, utan att man tänker sig att man ska ha sex med en person men inte är tillräckligt uppmärksam på vad den andra personen vill och inte vill, och har inte lärt sig helt enkelt hur man efterfrågar samtycke. Och de som blir utsatta har ju ibland svårt också att säga ifrån. Vi vet ju att man hamnar i freeze-reaktioner och Och det kanske inte förrän efteråt som det uppdagas liksom att den här personen inte ville. Så det blir ännu knepigare för då den personen att förstå att man har gjort fel. Men sen har vi ju då de som begår övergrepp medvetet så att säga. Och som kanske till och med gillar, alltså har någon slags sexuell tändning kopplat till det här maktutövandet som det många gånger handlar om. Eller att man har liksom en hypersexuell störning och hanterar sin sexualitet på en väldigt destruktiv sätt. Och kanske konsumerar väldigt mycket porr och är många sexuella relationer och i detta också begår övergrepp. För man är så uppslukad av sina egna behov och kanske inte alls bryr sig om den andra.
Det är något narcissistiskt drag i det hela.
För det är den gemensamma nämnaren, att alla är uppslukade av sina egna behov utan att bry sig om den andra, oavsett om det är en förmåga att kunna göra det eller att man väljer att inte göra det.
Det var snyggt formulerat, precis, förmågan till det. Jag tänker, du nämner ytterligare en grej, det är det här med pornografi, och du pinpointar också, Barnombudsmannen släppte ju en jättestor kunskapsöversikt här för något år sedan. Och också just uttryckte precis det du sa, just med pornografi, att med personer som tittar väldigt mycket och gör det just tvångsmässigt och samtidigt kanske har en högre tendens till aggressivitet eller bristen i impulskontroll är också de som inte borde titta på pornografi, och dessvärre de som kanske kollar lite mer i jämförelse med genomsnittet.
Det ser vi också bland sexualförövarna som återfaller. De tenderar, och även just det här att man också tittar på förnedringspoll. Mm. Alltså det är väldigt mycket våld och sexuellt våld mot kvinnor som utspelar sig. Och som de liksom får inspiration av och tänker att det är så här. Och även ungdomar med funktionsnedsättning har jag träffat som inte heller förstår. De ringer ibland på förskolan också. Ulla, nu leker alla barn Squid Game. Hur ska vi förhålla oss till det? Och då brukar jag säga att de flesta barn, ungefär vid 5-6 års ålder, de lär sig att skilja ut vad som är verklighet och fantasi. Men ungdomar som har intellektuell funktionsnedsättning eller andra funktionsnedsättningar som gör att man har svårt med mentalisering, svårt att förstå, kan faktiskt titta till exempel på, det står sibling sex, och tänka att det är okej att ha sex med syskon. För jag har ju sett det på pornografins värld. Så att just de barnen, och framförallt också utsatta som använder liksom sex som ett självskadebeteende, tänker jag, där kan det också bli tokigt. Jag brukar säga att sexuella övergrepp är som ett känslomässigt övergrepp. Det är ett gränsbrott som sker, att någon har överträtt min gräns här, och sen blir jag i min tur gränslös mot andra eller mot mig själv som en konsekvens av övergrepp. Vi ser ju att många av dem som säljer sex till exempel, där är ju majoriteten har ju en utsatthet i botten.
Yeah.
Det är ju inte som man tror att man blir sexualförövare av att ha blivit utsatt.
Det är andra komponenter som spelar in.
Snarare att man skadar sig.
Men du nämner ju nu särskilda liksom grupper som har en ökad risk för att utsätta andra, men också av exempelvis då pornografi. Men att generellt sett så är just pornografin inte ensam i förklaringsmodellen, utan att det finns flera påverkansfaktorer såsom utsatthet på andra plan.
Nej, som du sa, då skulle vi ha ett väldigt stort samhällsproblem om det var så att man blir sexualförövare och tittar på pornografi.
Med tanke på att nästan alla har mött pornografi på ett eller annat vis,
ja.
Eller hur? Men att det är vissa grupper som inte borde titta, eller i alla fall ha något möte med någon.
Ja, precis. Och man behöver liksom prata om vad det är man ser så att man förstår det bättre. Vi har ju den här digitaliseringen i samhället som gör att de börjar ju så mycket, mycket tidigare. På min tid så var det liksom FIB-aktuellt och lektyr i en papperstidning, VHS-band. Så att det var inte lika lätt. Idag har de ju allting i sina mobiler. Så att det är mycket svårare för föräldrar också att övervaka och vara med i de här sammanhangen. Så det tänker jag att man får börja väldigt, väldigt tidigt att prata om av de här sakerna.
Vi har ju pratat med våra barn just om att på nätet så finns det också människor som inte vill barn väl. Eller finns det också saker som barn inte ska titta på. Att välkomna samtal om det. Att prata om, så här kan det vara, kom till oss. Eller så har vi hänvisat till någon annan viktig vuxen i vårt barns närhet, och det har funkat bra.
Istället för att bara prata om vuxna så brukar jag också poängtera att även förövare kan vara... Vi ser ju att groomingbrotten går ju bara ner i åldrarna. Att förövaren kan vara en jämnårig också. Så att man, om man ramar in dem som vuxna förövare alltid, så förstår inte alltid barnen heller om det är någon jämnårig. Att man är faktiskt
bra komplettering. Ska jag korrigera på en
så
gång?
Så det tänker jag, ja. För att det är sånt som, och just det här med att det kan vara både män och kvinnor. Det är också sånt som vi behöver påminna oss om.
Ja, så det finns människor på nätet som inte vill alla väl.
Precis, exakt så.
Bra, nu ska jag programmera om det på en gång.
Vi har också våra föreställningar, och vi har så svårt. En kvinna blev jätteupprörd efter en föreläsning som jag hade pratat om barn och unga med sexuella beteendeproblem. Och Hon kom fram till mig och sa, du pratar om barn, jag trodde du skulle prata om ungdomar. Barn kan inte begå sexuella övergrepp. Och just, ja, tänkte jag, vad har jag jobbat med i 20 år? Det kan faktiskt hända. Och det är det som gör att vi har det så svårt att liksom bemöta det på rätt sätt. För vi ser inte våldet.
Jag stötte på en översikt också kring det här med just, du har ju pratat om anmälan och att det ofta är det som liksom ligger till grunden för den statistik vi har. Och jag såg någonstans, nu jag ska ta reda på det så kan jag lägga länken i avsnittsbeskrivningen här. Men att det finns en högre tendens att vi i Sverige i alla fall och den svenska kontexten gärna anmäler gärningspersoner som också har utomeuropeisk bakgrund. Att vi ser att det liksom är mer angeläget att anmäla ifall det är en person som har sitt härkomst från andra länder än inom Europa.
Ja, och det är därför jag tänker att det är så viktigt att vi anmäler alla brott. För att statistiken ser ju ut som att det skulle vara då fler med invandrarbakgrund som begår övergrepp. Men vi ser ju precis tvärtom att det är i våra nära relationer, i vanliga svenska hem också som det händer. Men benägenheten att anmäla sin pojkvän eller flickvän eller vem det nu är ju väldigt mycket svårare. Och det är såklart att människor med invandrarbakgrund kanske har föreställningar och fördomar kring. Och då på något vis, så just den här föreställningen om vem som är en våldtäktsman, så kanske det matchar bättre i våra egna fördomar och föreställningar.
Jag delar din analys.
Ja, och man behöver liksom oftast inte ha med den personen att göra. Det är därför jag tänker att det är de som blir anmälda. Framförallt även barn som begår övergrepp behöver man anmäla, och det handlar om upprättelse för den som har blivit utsatt. Och vi har ju i Sverige barnahus dit man kan komma som barn när man är under 15 år. Både den som har blivit utsatt för övergrepp men också den som har begått övergrepp. Och man kan ju inte bli dömd för sexualbrott om man är under 15 år. Men på barnahus så har vi ju, jag är ju med på Polishögskolan på barnförhörsutbildning och hjälper de här barnförhörsledarna att ha de här barnförhören, för det är väldigt viktigt. Jag tänker att det är också apropå skydd för framtiden att få erfara att när jag har blivit utsatt för ett brott, då får jag komma till barnahus. Eller när jag har utsatt någon annan för brott, så får jag komma till barn. För de är ju snälla, de här barnförhörsledarna, de är väldigt duktiga.
Verkligen.
Och det är så fint att vi har ju barnkonventionen i Sverige. Och det står ju liksom att alla barn har rätt att bli hörda. Så att även den som utsätter ska ju höras. Och sen så är ju socialtjänsten med på barnahus, och då gör ju de sina utredningar, och så gör man de här riskbedömningarna som jag pratar om. Man kan också ha det som underlag och remiss till BUP om man skulle behöva ha tillgång till traumabehandling och liknande. För många gånger så får jag höra att ja, men vi vet ju inte vad som har hänt. Ord står mot ord. Ja, men då tänker jag att då är det ett ypperligt tillfälle att som socialtjänst då begära in ett sånt här LUL-förhör, för då får man ju ett underlag.
Bra.
Och sen så får barnen erfara det här väldigt konkret. En del säger att han har ju autism, så han har lite svårt att förstå det här med konsekvenser. Mm. Då tänker jag, då är det verkligen bra att man konkret får erfara fysiskt, liksom vara där och uppleva det, så att man förstår bättre. Och sen kan ju det faktiskt också vara för den som har blivit utsatt första steget till att läka ut från, om man blivit utsatt då. För sen kan man ju kanske berätta sin berättelse på ett sånt sätt så att man kan hantera och inte behöva utveckla PTSD till exempel. Så det är väldigt läkande. Och sen är det ju så, som jag sa, många ringer varje vecka och frågar, hur vanligt är det då med barn som begår övergrepp som är under 15 år? Och så länge vi inte anmäls så får vi inte upp siffrorna, och polisen får inte heller resurser till att utreda de här ärendena.
Nej, det är sant.
Och sen är det så att om man blivit utsatt, och en del barn kanske slutar att må dåligt just för att övergreppen upphör, man har blivit avslöjad, personen kanske har flyttats på eller har hamnat i fängelse, och barnen kanske börjar må bra. Och så går man till BUP och så säger de att men vi har ingenting att behandla här. Men sen kanske barnet när det kommer in i sina tonår och så blir en sexuell varelse, då kanske börjar må dåligt för att man tänker på sin egen utsatthet. Och finns det inte en polisanmälan i botten, så får man liksom inte heller någon hjälp. Alltså, man får ju inte någon ekonomisk ersättning från Brottsofferfonden, och man får inte heller från de egna försäkringarna. Så att det finns alla anledning att anmäla trots att man är under 15 år, den som har begått övergreppen. Och sen ser vi ju när vi gör riskbedömningarna att många har ju börjat tidigt. De har ju börjat före 15 års ålder. Och det är också väldigt viktigt att ta med sig att man kanske började begå övergrepp redan innan 15-årsdagen. Men får man inte rätt hjälp så kan man ju riskera att bli en vuxen förövare. Av alla sexualbrott i landet så är det faktiskt 30% som vi brukar säga som begås av unga som är under 18 år. Så vi måste ju göra allt för att hjälpa dem att utveckla en hälsosam sexualitet.
Det ser man ju också på Brottsförebyggande rådets statistik, att det är många av de som upplever det också är yngre som blir utsatta alltså.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Jag vet ju att det är många som jobbar i ditt och mitt yrkesfält som lyssnar på den här podden för kunskapsinhämtning på särskilda teman. Du har ju nämnt det här med riskbedömning. Hur ska man tänka när man möter en person som har genomfört ett sexuellt övergrepp? Hur ska man tänka kring just riskbedömning då?
Ungdomar till exempel kan ju vara sexuellt gränsöverskridande och sen inte göra om det. De flesta gör ju inte om det.
Nej.
Alltså utan att de ens har blivit påkomna så korrigerar de sitt beteende utifrån skammen.
Mm.
Eller den som man har haft sex med kanske fräser ifrån och så gör man inte om det. Så vi behöver ju ha ett sätt att kunna skilja ut vilka är vanliga ungdomar som begår övergrepp och sen slutar och vilka är det som vi behöver ringa in. Och där kommer det här med strukturerade risk- och behovsbedömningar in. Om man ska titta liksom på den prediktiva validiteten, alltså hur tillförlitliga de här instrumenten är, så är de lite begränsade när det gäller att hitta de som har hög risk. Däremot så är de väldigt bra att använda för att sortera ut lågriskarna.
Mm. Mm, det är bra.
Då kan man liksom tänka om man jobbar på till exempel socialtjänsten eller om man jobbar i öppenvården att ja, men det här är en person som bara kanske behöver ha lite samtal kring gränser och vad är okej och inte i sexuella sammanhang. Vi ska inte låsa in ungdomar eller människor som inte är i hög risk. För det är också liksom inskränker på deras och frihetsberöva människor och tvångsvårda människor. Det ska bara vara de här som ligger i hög risk. Så att det är en sorteringsmetod, tänker jag. Så att vi inte släpper ut de som har hög risk och inte låser in de som har låg risk, helt enkelt. Och när man tittar på de här riskbedömningsinstrumenten så finns det ju både för barn och ungdomar och sen för vuxna. Och den stora skillnaden mellan ungdomar och barns riskbedömning mot vuxna, det är ju att man tittar mycket mer på omgivning, familj och nätverk. Alltså hur kan föräldrar till exempel skydda barnen från att begå nya övergrepp? Hur medvetna är de om riskerna kring det här? Vad har de för attityder och inställning? Medan vuxna då bor ju oftast hemifrån. På barn har man också några till riskfaktorer. Just det som jag nämnde om det här med egen utsatthet. Och att man kanske också har fått en sexuell tändning under övergreppen. För det ser vi också är väldigt vanligt bland de barn som agerar ut sexuellt. Använd dem, för det är ju liksom det vi har utifrån forskning och vetenskap att luta oss emot. Att göra riskbedömning. Vi brukar utgå ifrån risk, behov och mottaglighet. Alltså de här principerna i forskning. Alltså vi brukar säga vem, vad och hur. Vem ska få liksom insatserna? Ju högre risk, desto mer insatser. Behoven handlar om vilken typ av insatser behöver vi ha. Behöver vi ha specialiserad behandling, övergreppsspecifik behandling till exempel. Och mottagligheten handlar om hur ska vi anpassa behandlingen. För att en del ungdomar som har språkstörningar och autism, det kanske inte lämpar sig med samtalsbehandling. För det bygger ju på språket och en förståelse. förståelse. Och då kanske man behöver koppla på lite mer färdighetsövningar och konkret. Och kanske jobba med bilder, bildstöd och sociala berättelser på annat sätt. Och skapa sig en förståelse, för att ibland blir det svårt om man bara pratar.
Alltså både du och jag tjatar om kommunikation i våra yrken, tänker jag mig. Och att tänka också att kommunikation är mer än det talade ordet.
Och framförallt ungdomar med funktionsnedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning, de behöver öva och praktisera konkreta övningar, repetera. Alltså det blir lite mekaniskt och robotaktigt om man ska fråga efter samtycke, men det får vara så.
Ja.
För att det är bättre det än att man inte frågar alls. Man chansar liksom. Man har svårt det här med socialt samspel, så tänker jag att då får man öva. Och det behöver man ju göra liksom även i icke-sexuella sammanhang. Så ibland så kanske en placering på ett HVB-hem eller ett SIS-hem inte handlar egentligen om risknivån. Alltså att man kanske har måttlig eller hög risk, men man har ett behov av att få öva tillsammans med andra ungdomar och personal som är utbildad. Men för att man kanske bara sitter hemma själv och inte har några kompisar. Bara sitter vid sin dator, och då är det ju svårt att öva på socialt samspel. Så därför så kan det vara passande då med behandling i den typen av sluten vård. Man får det dygnet runt helt enkelt. Man får öva på att vänta på sin tur. Man får sitta vid matbordet och be om salt. Alltså, det behöver inte alls vara kring sexualitet hela tiden, utan det är hur vi ska vara människor med varandra.
Håller med. Jag tycker verkligen det är en jättestor fördel med det som i folkmun kallas för samtyckeslagstiftningen. Det tycker jag har blivit ett konkret och bra redskap i samtal att prata utifrån. Att nu har vi mer ett språk att just prata om samtycke. Och också insikten att ibland är det ju inte så enkelt som bara ja och nej, utan vi behöver också jobba med däremellan, med osäkerheten och våra kanschen.
Precis, och inte bara stopplanen, för det hade vi i början, alltså vad ska jag göra för att inte begå övergrepp, men vi måste ju också ha en gåplan. När är det grönt? Mm. När får jag ha sex? Så att man inte skrämmer ungdomar. De blir helt asexuella och inte vågar alls testa sin sexualitet.
I alla fall skräms
det,
den asexualitet.
Det är jätteviktigt.
Ja.
Det är många som säger att jag skulle sluta ha sex helt och hållet. Nej, men det går ju inte. Det funkar ju inte alls. Vi vill ju att du ska ha tillgång till din sexualitet och utveckla en hälsosam sådan. Det är ju målet och syftet med de här behandlingsinsatserna.
Eller hur? Men du, det där var väl ett underbart fint slutord för veckans avsnitt. Tusen tack Ulla att du tog dig tid att prata med mig om det här. Jag fick både tankemässiga bekräftelser av det du säger, men också lite omformuleringar i mina inre klichéer brukar slänga ut. Så tusen tack.
Tack själv.
Nu kommer en lyssnafråga. Inläsaren är inte personen som skrivit frågan.
Hej Kalle, hur vågar man komma inför någon?
Hej du, frågeställare. Att komma inför någon, det är ju ett annat sätt att beskriva att få orgasm framför någon som antingen tittar eller ens bara är i samma rum. Och jag har faktiskt mött väldigt många inom min yrkesram som just har lite besvär kring att släppa loss sin kropp i samband med orgasm eller att komma. Detta har vi lyckats definiera tillsammans många gånger beror på att man skäms, att man är rädd för att bli bedömd eller dömd av den man har sex med, hur man ser ut, låter eller rör sig i samband med orgasmen. Och jag tycker att det var ett väl valt ord här, hur vågar man? För det kan handla om mod. Har man inte en vana av att kanske få orgasm i relation till någon eller att man blir väldigt självupptagen, så krävs det en rejäl portion av just mod för att våga bemöta eller konfrontera rädslan som just det här kan innebära. Ett provokativt svar skulle låta ungefär så här. Öva. Utsätta sig för obehaget, inte bara för sakens skull, utan man behöver också förstås se vinsterna med att utsätta sig för det. Utsätter man sig för det här obehaget och utmanar rädslan, så kan man ju nå njutning av nya höjder i relation till någon annan genom att just ge sig hän i orgasmupplevelsen när också den eller de man ligger med är i samma rum. Det behöver inte ens vara i samma rum, det kan ju också vara digitalt. Så det här är någonting man måste, om man vill, utsätta sig för, öva och repetera. Öva och repetera. För det är så vi lär oss saker. Och också så kommer man märka att det här obehaget eller rädslan kommer att klinga av efter varje gång. För det är just det handlar om. Klinga av, och då kommer du att våga mycket mer. Lycka till! Och det var det för den här veckans avsnitt av Hur är det med sexlivet med mig, Kalle Norvald. Det har varit ett intensivt avsnitt som jag inte lämnar kanske många oberörda, men jag väcktes med många nya tankar. Så jag ska låta det här samtalet marineras lite i mig och så kommer jag ta nya tag igen nästa vecka. Ta hand om er, ta hand om varandra och gör det ni behöver inför nästa vecka, vad det än må vara. Ta den där extra promenaden du vill, eller ät den där bullen, eller ligg bara på soffan, eller ut och spring. Alternativen är många. Puss och kram!
Podden produceras av Kalle Norvald och Nicky Yrla. Musik och ljudmix av mig, Nicky Yrla.